Bismillah, alhamdulillah, wa salatu wa salam ala rasulillah, amma ba'du. Det här är den tredje lektionen i tafsir på surat Maryam och vi börjar med att lyssna på de koranverser som vi ska förklara idag. Så efter att Allah subhanahu wa ta'ala nämnt berättelsen om Isas mirakulösa födelse och då Maryam alaihi salatu wassalam kommer till sitt folk och Isa alaihi salatu wassalam talar, så säger Allah subhanahu wa ta'ala: ذَلِكَ عِيسَ بْنُ مَرْيَمْ قَوْلَ الْحَقِّ الَّذِي فِيهِ يَمْتَرُونَ. Att detta är Isa ibn Maryam, Marias son, sanningens ord om vars natur de tvistar. مَا كَانَ لِلَّهِ أَنْ يَتَّخِذَ مِنْ وَلَدٍ. Det är inte passande, lämpligt för Allah, hans majestät, att han skulle ha en son. سُبْحَانَ. Upphöjd är Allah. إِذَا قَضَى أَمْرًا. Om Allah bestämt någonting, så säger han bara: قُلْ كُنْ فَيَكُنْ. Bli och så var och det är. وَإِنَّ اللَّهَ رَبِّي. Och Isa säger: och Allah är min herre och er herre. فَعْبُدُوْ. Dyrka honom. هَذَا صِرَاطٌ مُسْتَقِيمٌ. Detta är den raka vägen. Vi tänkte idag mest läsa från Tafsir Sa'di, mashallah, och nämna lite fawaid från Tafsir Ibn Kathir. ذلك عيسى بن مريم, يعني han som har dessa beskrivningar, han som det talas om i denna sura, det är Isa ibn Maryam, min ghayri shakkin wala mirya. Det råder inget tvivel om att det här är Isa alayhi salatu wassalam. Qawl al-haq, det sanna ordet. Yani wa kalamullah alladhi la astaqa minhu qila wala ahsanu minhu haditha. Yani Allahs tal är det sanna talet. Det finns inget ärligare, uppriktigare och mer sanningsenligt än Allah subhanahu wa ta'alas tal. فهذا الخير أو هذا الخبر اليقيني عن عيسى عليه الصلاة والسلام وما قيل فيه مما يخالف هذا فإنه نعم allting annat än vad Allah عز وجل här har sagt om عيسى och allt som påstås är falskt utan tvivel. وغاية نعم, och det är ingenting annat än شقوق, يعني tvivel från den som påstår dessa, يعني påståenden. Och det kommer endast från en person som inte har kunskap. Alladhi fihi yamtarun. Yani som de tvistar om. Yani som de yashukuna. De har tvivel, de är osäkra. Så de tjafsar om vem Isa alayhi salatu wassalam är. Vissa säger att han är Allah. Vissa att han är son till Allah. Vissa att han är en del av en treenighet. Ta'ala Allah, upphöjd är Allah över alla dessa falska lugner och påståenden. Ja, så här nämner Imam Sa'di att Ahlul Kitab al-Nasara då är i, vad kan man säga, förvirring när det kommer till Isas sanna natur. Vem är han? Är han en gudom? Är han en del av en gudom? Är han Guds son? Är han bara en vanlig människa? Eller är han profet? Eller värst av allt, kanske det som inte värst av allt, men är lika, alltid lika ont. Yani det som Yahud sa, att han är en oäkting. Han är inte profet, han är en oäkting. Han är en trollkarl som förtrollar folk med sitt tal. Och då säger Allah subhanahu wa ta'ala att det inte ma kana lillahi an yattakhidha min waladin. Det är inte passande för Allah, hans majestät, att han ska ha en son. Ta ett barn. Yani det är inte passande för Allah azza wa jalls höghet att ha ett barn. För det här är någonting omöjligt. För Allah Azza wa Jal är al-Ghani al-Hamid. Den oberoende al-Hamid al-Malik. Den som äger allting. Så hur ska han ha, yani, hur ska han ha från sina tjänare och det han äger ett barn? Genom Allah Azza wa Jal äger oss, styr över oss. Han har skapat oss från, genom att säga kun fayakun. Var ska en son komma in i bilden? Eller hur kommer en son in i bilden? En son kommer också, eller ett barn kommer oftast som ett svar på ett behov. Ett behov av att fortplanta sig. Någon som ska hjälpa en, ta över, försörja en, föra vidare ens namn, rykte. Någon som ska vara som dig. Det finns ingenting som Allah. Alla är inte i behov av någon. Alla är i behov av Allah. Så Allah har ingen son. Och Allah säger också, hur ska han ha en son? Han har ingen fru. Eller vem? Lem yalid wa lem yulad. Vem ska ha fött denna son? A'udhu billah. Det här är falskt påstående. Och ni vet ju att alla barn liknar ju sina föräldrar. Har egenskaper av sina föräldrar. Är det inte så? Och Allah, finns det ingen som liknar. Finns ingen som Allah. Lem yakun lahu kufuwan ahad. Och därför är det omöjligt för Allah azza wa jalla att ha en son. Och därför säger Allah azza wa jalla om sig själv, subhana. Upphöjd är Allah över detta. Utan Allah säger sen idha qada amran, om Allah bestämt någonting, vare sig det är stort eller litet, så är det ingenting svårt för Allah subhanahu wa ta'ala, utan han säger bara kun fayakun. Ja. Och sen så säger Isa alayhi salatu wassalam i dessa verser, inna Allah rabbi wa rabbak wa rabbukum, att Allah är er herre och min herre. Inna Allah rabbi wa rabbukum. Han som skapat oss, han som format oss och han som har bestämt allting och styr över våra liv. Fa'budu, så dyrka honom. Yani akhlisu lahu al-ibada. Var uppriktiga i er dyrkan till honom. Och washtahidu fil inaba. Och sträva i att vända er till Allah azza wa jall i ånger. Så wa fi hadha al-iqrar bi tawhid rububiyya wa tawhid al-ilahiyya. Och i detta uttalande från Isa så finns det en bekräftelse av både tawhid al-rububiyya och tawhid al-uluhiyya, och den ena bekräftar den andra. Yani vad det här Isa säger, och det här är viktigt att just Isa alaihissalam var den som tryckte på ett tawhid, alla profeter. Men här speciellt för att de då säger att han är en gudom, en del av en treenighet, han förtjänar dyrkan. Nej, Isa i hans budskap sa inte till folk att dyrka någon annan än Allah subhanahu wa ta'ala. Som då Allah kommer fråga honom på domedagen. Ja, Isa bin Maryam, har du sagt till folk att dyrka dig och din moder? Isa säger nej. Yani subhanak, jag har bara sagt till folk vad du har beordrat mig med, att endast dyrka dig. Så här säger Isa alaihissalam, Allah är min herre, eran herre, dyrka honom. Allah är min herre, er herre, tawhid rububiyya. Särskilj Allah i tron på hans herravälde och de egenskaper som han besitter. Fa'budu, tawhid al-ibada, tawhid al-uluhiyya, att endast dyrka Allah subhanahu wa ta'ala. Och den ena nödvändiggör den andra, som ulema säger. Yani tror man på tawhid rububiyya, att Allah är skaparen, upprätthållaren, den som formar allting, den som ger liv, den som tar liv, han som känner till det fördolda, han som endast kan påverka någonting, allt som händer sker med Allahs vilja. Då är det per automatik endast han som förtjänar att dyrkas. Eller hur? Tawhid al-ibada blir per automatik fel att tillgängla någon annan än Allah subhanahu wa ta'ala. Och tror man på att endast Allah azza wa jalla ska dyrkas, vi dyrkar inte någon annan än Allah, bara Allah förtjänar att dyrkas, så innebär det per automatik att Allah azza wa jalla besitter alla dessa perfekta egenskaper. Så tawhid hör ihop. Yani förstår man en del av tawhid, så förstår man de andra. Yani det är helt ologiskt att en person bekräftar tawhid rububiyya och sen dyrkar någon annan än Allah subhanahu wa ta'ala. En person bekräftar al-asma wa sifat och sedan dyrkar någon annan än Allah subhanahu wa ta'ala. Det går inte ihop enligt logiken. Utan tawhid hänger ihop alla kategorier av ett tawhid. Och sen säger Isa alaihissalam beträffande att dyrka Allah azza wa jall, hada siratun mustaqim. Detta är den raka vägen. Och då så säger Imam Sa'd, yani at-tariq al-mu'tadil al-mawsul ila Allah. Den yani medelvägen som leder till Allah subhanahu wa ta'ala. Och han säger att detta är profeternas väg och de som följt och gått i profeternas fotspår. Och alla andra vägar än denna väg är turuq al-ghay wa dalala. Yani vägar av villfarelse som leder människan bort från sanningen. Och så säger Allah subhanahu wa ta'ala, fakhtalafa al-ahzabu min bainihim. Att sekterna som uppstod efter honom hade splittring, ikhtilaf. Och yani gällande Isa. Fawailun lilladhina kafaru min mashhadin yawmin 'azim. Min mashhad yawmin 'azim. Fawail, yani wail betyder på arabiska straff, till de som förnekar av, vad kan man säga här, mashhad, yani det de kommer att se den mäktiga dagen, det vill säga domedagen. Asmi' bihim wa absir. Och sen säger Allah azza wa jall, hur tydligt ska de inte få se och höra den dagen när de förs inför oss, och hur vilse är inte dessa orättfärdiga idag. Här nämner Imam Sa'di att när Allah subhanahu wa ta'ala klargör Isa alaihi salatu wasalams sanna natur, vem han är, att han är en tjänare till Allah azza wa jall och en profet, la shakka fiha, det råder inget tvivel om detta, la yamtari, ingenting som man ska tvista i, så berättar Allah subhanahu wa ta'ala att det sen då uppkom olika grupperingar beträffande Isa alaihi salatu wasalam, som alla var från ahlu balal, som alla gick vilse, förutom en grupp. Och dessa yahud och en nasara som gick vilse hade då olika tabakat, olika, vad kan man säga, grader av villfarelse. Vissa säger då, eller gick för extrema beträffande Isa, och vissa föll kort beträffande hans rättigheter. Vissa säger att han är Allah, andra att han är Ibnullah, och vissa säger att han är en del av en treenighet, och vissa som säger att han inte ens är en profet utan anklagar honom för att vara en oäkting, så som judarna gjorde. Och han säger att alla dessa, deras påståenden är batila, de är falska. Och deras ara är fäsida, yani deras åsikter är sjuka. Och endast byggda på shak wal inad, tvivel och trots. Och adilla fäsida, yani korrumperade bevis. Och shubha kasida, yani tvivel som inte håller. Och alla dessa förtjänar straff. Och därför så säger Allah subhanahu wa ta'ala, fawainun lilladina kafaru. Fawail, yani straff, till dessa som förnekar. Yani de som förnekar Allah, hans sändebud, hans böcker. Och under dessa kategorier som förnekar så faller al-Yahud och al-Nasara in. Yani de som säger dessa påståenden av kufr. De som då yani tillskriver Isa gudomliga egenskaper, eller de som förnekar hans profetskap. Yani wail till dessa människor, min mashhadi yawmin azim, yani den dagen då de ska bevittna denna mäktiga dag, den dagen som al-awwalun wal-akhirun, de första till de sista av skapelsen ska få bevittna, ahlus samawati wa ahli al-ard, himlarna och jordens befolkning, al-khaliq wal-makhluq, skaparen och de som är skapade. Denna dag som är fylld med zalazil wal-ahwal, yani hårda svåra situationer och omskakande yani tillstånd, al-mushtamilu ala al-jazai bil-a'mal, den dagen där man kommer att belönas för sina gärningar, den dagen så kommer det som de dolde att komma fram, den dagen yani så kommer allting som de dolde i sina bröst att komma fram. Och då säger Allah azza wa jall, asmi' bihim wa absir yawma ya'tunana, yani hur tydligt kommer de inte se och höra den dagen de kommer att föras till oss. Yani hur tydligt kommer det inte vara på den dagen. Och vissa nämner här i tafsir att de aldrig kommer att vara så lyhörda och så skarpsinta som den dagen, på domedagen. Då kommer de sen sannoliken att höra och att se. Och så som Allah subhanahu wa ta'ala säger, yani, då kommer de att erkänna deras kufr, kommer inse den kufr som de har gjort och deras kyrk och deras falska påståenden. Och de kommer att säga, Rabbana, absarna wa sami'na, vi har nu sett och hört våran Herre, farji'na na'mal salihan inna muqinun, låt oss då återvända och göra rättfärdiga gärningar, vi har nu förstått, vi är nu övertygade. Så han säger, Imam Sa'di, att på domedagen så kommer de sannoliken att förstå yani den falskhet som de var på. Lakin al-zalimun al-yawma fi dhalalin mubin. Men idag, eller nu i denna dunya, så är al-zalimin, dessa dhalal, är sannoliken i klar och tydlig villfarelse. De har ingen ursäkt idag för deras villfarelse. För bland dessa kuffar så finns det de som är mu'anid. De är trotsiga. Dalun ala al-basira. Yani han har halkat och valt att gå en felaktig väg med insikt. Han vet att han gör fel, men han följer ändå denna felaktiga väg. Han vet sanningen, men han väljer att trotsa sanningen. Och vissa är dal, yani är avvikande från den sanna vägen, för att de vet, eller de kan ta reda på sanningen och söka sanningen, men de väljer att inte göra det. Han är nöjd med hans balala och hans onda och dåliga tillstånd och försöker inte uppnå sanningen. Och därför finner vi ju att i surat al-Fatiha så ber vi Allah azza wa jall om att bli vägledda till as-sirat al-mustaqim, den vägen som Isa kallade sitt folk till, eller hur? Ja? Han sa ju, det här är Allahs raka väg, en tawhid, att endast dyrka Allah. Och vi söker Allahs skydd från vägen av min ghayr al-maghdubi alayhim wa al-dalin, de som fått Allahs vrede, som vägrat att acceptera baserat på kunskap, wa al-dalin, de som halkat och innoverat saker och gjort saker felaktigt. Och här säger vissa då det här är Yahud och Nasar, Ahlul Kitab, som man söker allas skydd från att gå den vägen som de har gått. Walabali. Och vilken dalala är värre än att tillskriva skaparen av himlen och jorden en son? Vilken dalala är värre än att tro på en treenighet som inte någon kan förstå sig på? Ingen kan förklara den, inte ens påven kan förklara den och ingen kan förstå sig på den. Är Jesus Gud? Ja, säger de. Är Gud en? Ja, säger de. Hur går detta ihop? Tre kan inte bli en. En kan inte bli tre. Och samtidigt så säger de att de är tre skilda, men de är ändå, Gud är ändå en och han är skaparen. Hur kan Gud ligga i en kvinnas mage? Hur kan Gud födas mellan en kvinnas ben? Hur kan Gud ammas av en kvinna? Hur kan Gud behöva tvättas och byta blöjor på? Vem säger såna saker? Hur kan Gud korsfästas för att sedan återuppstå? Och när Gud då blev korsfäst och dog, vem var det som återupplivade honom? Om Gud dog. Är det frågor som al-aqil, den som har minsta förstånd, förstår att det här är fel. Jesus var inte gudomlig. Jesus i Bibeln gjorde sujud. I deras Bibel idag. Det står att han föll ner på sitt ansikte och dyrkade Allah. Vilken Gud tillber en Gud? Vilken Gud tillbad Isa liksom, om han var Gud? Det stämmer inte med logiken. Många gånger i Bibeln frågas Isa om saker och ting som han säger att han inte har kunskap om. Samtidigt som kristna säger att Gud har kunskap om allt. Eller hur? Det går inte ihop. Det är ologiskt. Jesus i Bibeln kallas för profet. Han säger inte till folk det här är fel. Utan han kallas för profet. Så det finns många, många motsägelser i Bibeln. Och ren logik och sunt förnuft tyder på att Isa a.s. var en profet. Och han säger med Sa'di här, begrunda och lägg märke till att Allah azza wa jalla säger فَوَيْلٌ لِلَّذِينَ كَفَرُوا. Wail, straff till dem som förnekat. Efter att han säger فَاخْتَلَفَ الْأَهْزَابُ مِنْ بَيْنِهِمْ, att grupperingarna fick olika tvistade. De föll in i olika åsikter efter att Isa lyfts upp till himlen. Så Allah säger, han nämner här att folket splittrades. Som vi sa, vissa nasara, vissa kristna säger tro på treenigheten, vissa på att han är Gud själv, inkarnerade människan och så vidare. De här olika åsikterna. Alla säger way, straff till dem alla. Till alla som gjort kuffer. Och då säger Herren med Musa'di, för att utesluta de som inte gjort kuffer. Wailun lilladina kafaru. För det fanns de på Isas tid, alaihissalam, och efter Isa som trodde på honom som en sann profet. Så att de inte ska omfattas av detta straff. De är exkluderade. Och de är en mu'minina haqqa. De sanna troende som är en muslimin, en mu'minin som kommer att gå in i paradiset. En av de som trodde på att Isa a.s. var profet. Men de här tyvärr blev minoritet. Som Ibn Kathir nämner i tafsir. Att kungen Konstantin, som även kristna tror, var med och liksom samlade Bibeln och så vidare, valde den här vägen av treenigheten och kyrk. Och det var den som han promotade, den som han byggde, de nämner, vad var det, 1500 kyrkor för att liksom sprida den här ideologin. Så al-muwahidin, ahl-tawhid, al-mu'minin blev i underläge. De försvann och kanske till och med förföljdes och utplånades nästan. Tills det knappt fanns några kvar, då Allah azza wa jalla skickade profeten Muhammad a.s. Som ni finner i hadithen om Salman al-Farisi, där han sökte efter sanningen. Han fann vissa som trodde på att Isa a.s. var en profet. Men de var få. Och i slutet på hadithen säger hans mentor, prästen, att det finns ingen annan kvar än du och jag. Jag känner inte till någon annan som är på det som du och jag är på. Men tiden har kommit för den sista profeten. Bege dig till den här platsen. Och han begav sig till Medina. Så att det tyder på att de fanns, men de var väldigt, väldigt få. Och så säger Allah subhanahu wa ta'ala وَأَنْذِرْهُمْ يَوْمَ الْحَسْرَةِ إِذْ قُضِيَ الْأَمْرُ وَهُمْ فِي غَفْلَةٍ وَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ إِنَّا نَحْنُ نَرِثُ الْأَرْضَ وَمَنْ عَلَيْهَا وَإِلَيْنَا يُرْجَعُونَ. och vara dem för ången eller sorgens dag. Den dag de kommer att få bevittna fruktansvärda saker. I allt, eller då allting ska fullbordas och Allahs domar kommer att falla. Nu gör de sig inga bekymmer för denna dag. Yani de tror inte ens att den kommer att komma. Och vi, yani Allah, ska ärva allting i jorden kommer att förgå. Och det är till oss alla som ni kommer att föras åter. Här säger Allah Azza wa Jal, wa anvirhum. Al-invar, ordet invar på arabiska, är att informera någon med någonting skräckinjagande. Al-invar är inte när man ska förmedla någonting positivt. Utan invar är mer en skräckinjagande varning. Som yani, omfattar ett tarhib. Yani, man avskräcker en person från konsekvenser och straff som kommer att följa. Och han säger med Sa'di att det bästa som man kan varna folk för och skrämma Allahs tjänare med är Yawm al-Hasra, ångens dag. Och det är ett namn av Yawm al-Qiyam. Yawm al-Hasra, yani ången och sorgens dag. Hina yuqda al-amr, då saker och ting kommer att bestämmas. Då al-awwalun wal-akhirun kommer att samlas på en och samma plats. Och de kommer att frågas om sina gärningar. Så de som trott på Allah och de som följt sändebuden, sa'ida sa'adatan la yashqa ba'daha, de kommer att få en evig lycka och därefter aldrig vara olyckliga. Och de som inte trott på Allah och inte följt hans sändebud kommer att fördömas, en evig fördömelse, och kommer aldrig efter det att vara lyckliga. Och khasira nafsahu wa ahlahu, och kommer att förlora sig själv och sin familj. Och då kommer de att ångra en nadama. En ånger som kommer att spräcka deras hjärta. Och vilken ånger är större än att ha förlorat Allahs välbehag, hans paradis, och istället gjort sig förtjänta av Allahs vrede och hans helvete på ett sätt där man inte ens kan ångra sig. Och man inte kan komma tillbaka och bättra sig. Subhanallah. Och det finns ingen chans att komma tillbaka till dunya och göra rätt för sig. Det här är det som väntar dem framför dem. Walhalu annahum fid dunya. Och deras tillstånd i denna dunya är att de är i ghafla. De är negligenta. De är i sin laib, sin lek och sitt skoj. Från denna mycket allvarliga dag som väntar dem. Och de tänker inte ens på denna dag. Och om de tänker på denna dag så är det ala sabil al-ghafla. Det är bara en tanke som kommer och går. De tar det inte allvarligt eller seriöst. Wa qad ammatuhum al-ghafla. Och de är typ besatta av sin ghafla. Det är den som styr och kontrollerar dem. Wa shamalatuhum as-sakra. Och de är som berusade av denna dunya. Fahum la yu'minuna billah. De tror inte på Allah och de följer inte hans sändebud. Utan de är yani förda bakom ljuset av denna dunya och deras dunya. Och denna dunya har blivit ett hinder mellan dem och deras iman. Dessa lustar och begär som alla kommer att förgå och försvinna i denna dunya. Är det som har lurat dem. Yani från denna dunya, dess början till dess slut. Allting, all form av njutning som finns här i, setadhab, kommer att försvinna. Från dess folk och folket där i kommer också att försvinna. Och allting kommer att föras tillbaka till Allah. Och där kommer han att belöna dem för deras gärningar. Vad de har gjort i denna dunya. Eller vad de missat i denna dunya. Yani kommer de att straffas för. Så det finns de som då är vinnare. Och det finns de som är förlorare. Så den som vinner gott, falyahmadillah, tacka Allah. Och den som finner annat än gott, fala yalumanna illa nafsa, har ingen annan än sig själv att klandra. Subhanallah. Och i tafsir Ibn Kathir, han nämner här Yawm al-Hasra, ångens dag. En hadith som berättas av Imam Ahmed, där Rasulullah alayhi salatu wassalam säger att då Ahlul Jannah går in i Jannah. Och ahlun nar går in i elden. Så kommer man att hämta döden i form av en kepsh, ett stort lamm eller tacka. Och man kommer att placera den mellan paradiset och helvetet. Och man kommer att säga, ja ahlul jannah, och folket av jannah. Hel ta'rifuna hadha, vet ni vad detta är för någonting? Och då så kommer de att kolla, är ni som rädda, och de kommer att säga na'am, hadha al-maut, detta är döden. Hadha al-maut. Och då så kommer man att säga till folket i elden, ja ahlun nar, vet ni vad detta är för någonting? Och de kommer att säga na'am, det här är döden. Och sen så kommer Allah att beordra att den kommer att slaktas. Och då kommer man att säga, ja ahl al-janna khuludun wa la maut, och folk av paradis, evighet framför er, ingen död. Wa ya ahl an-nar khuludun wa la maut. Och sen så läste Rasulullah sallallahu alaihi wasallam denna aya, wa anzirhum yawm al-hasra idh qudi al-amru wa hum fi ghafla. Ni varnar dem för sorgens dag eller ångerns dag, idh qudi al-amr, yani då döden kommer att slaktas, wa hum fi ghafla, och de är yani sannerligen i detta liv i glömska från detta möte och denna dag. Och så sa profeten alaihi salam, pekade, och så sa han, ahlu dunya fi ghafla, fi ghaflati dunya, yani folket av dunya är i glömska i sin dunya. Så det här är yawm al-hasra, yani dagen av ånger, då ahlu jannah kommer att vara i jannah, alhamdulillah, för dem finns ingen ånger. Och ahlu nar är i elden, och döden då kommer att slaktas framför dem, och då tappar de allt hopp, för de vet att de inte kommer att dö. De ber Allah Azza wa Jal att dödas, att Allah ska göra slut på dem, som Allah nämner i Koranen. Men det kommer inte ske, utan Allah Azza wa Jal kommer att säga till dem, ذُوقُوا فَلَنْ نَزِيدَكُمْ إِلَّا عَذَابًا. Som svar på deras dödsönskan, smaka nu på straffet, vi kommer bara öka er i straff. Och som vissa ulema säger, det här är den hårdaste versen för folket i helvetet. Inte att straffet blir mindre, straffet kommer ta slut, det är en övergångsperiod, nej. Då smakar ni på straffet, vi kommer bara öka er i straff. Det blir bara värre och värre i all evighet. Khuludun, subhanallah. Och folket i Jannah blir också lite rädda när döden kommer, för de vill inte dö, de vill inte ut från Jannah. De vill vara där för evigt. Alhamdulillah, när döden slaktas, så kan de slappna av. Må Allah göra oss från ahli jannah. Amin, amin. Och sen så börjar Allah subhanahu wa ta'ala att tala om berättelsen om Ibrahim alayhi salatu wassalam. Wadhkur fil kitab Ibrahim innahu kana siddiqan nabiyya. Allah säger sen, och minns, eller påminn folk om denna skrift, vad den har att säga om Ibrahim. Han var en siddiq och en profet. Och det säger här Imam Sa'di att denna bok är den mäktigaste boken. Afdaluha wa a'laha, den högsta boken. Hadha al-kitab al-mubin wa dhikr al-hakim. Fa in dhukira fihi al-akhbar, om det nämns berättelser i denna bok, så är det de sannaste av berättelser. Wa ahaqquha wa anfa'uha, och de ärligaste och nyttigaste av berättelser. Och om det nämns i denna bok al-amr wa nahi, påbud och förbud, kanat ajallul awamir wa nawahi, så är det de noblaste och bästa av påbud och förbud. Wa a'daluha wa aqsatuha, och de mest rättvisa av påbud och förbud. Wa in dhukira fihi al-jaza wal-wa'du wal-wa'id, kana asdaq al-anba. Och om det nämns i denna bok belöningar och straff som kommer att möta folk, så är det också de sannaste av löften. وَأَحَقُّهَا وَأَدَلَّهَا عَلَى الْحِكْمَةِ وَالْعَدِلْ وَالْفَضْلِ, och också löften som är tydligast i sin vishet, rättvisa och nåd. Och om det nämns i denna bok al-anbiya wal-mursalin, så är det akmal, yani då är dessa berättelser mer kompletta, fullbordade och bättre än alla andra berättelser. Och därför så repeterar Allah subhanahu wa ta'ala ofta i denna bok berättelser om profeter. de som Allah Azza wa Jal har upphöjt över resten av profeter och människor. Och Allah Azza wa Jal har upphöjt dessa människor på grund av den dyrkan som de gjorde till Allah Azza wa Jal, deras kärlek till Allah, deras inaba till Allah Azza wa Jal, och hur de förrättade och yani etablerade Allahs rättigheter och människornas rättigheter. Och hur de kallade människorna till Allah subhanahu wa ta'ala och hade tålamod i att göra detta. Och deras yani al-maqamat al-fakhira wal-manazil al-aliya, deras nobla positioner och händelser som de genomgått. Så Allah Azza wa Jal nämner i denna sura en samling av profeter som och Allah nam ya'mur Allah rasulahu, och Allah beordrar här hans sändebud, det vill säga Muhammad alaihissalam, att nämna dessa berättelser. För att i dessa berättelser så finns det athana ala Allahi wa alihim. Finns det att man prisar Allah Azza wa Jal och även talar gott och högt om dessa profeter. Man nämner deras dygd och det är en god gest mot dessa profeter genom att nämna deras berättelser. Och det finns också i dessa berättelser en uppmaning i att tro på dessa sändebud, att älska dem och att följa dem. Ja, så här nämner Imam Sa'd en väldigt viktig sak då Allah Azza wa Jal repeterar i denna sura وَذْكُرْ فِي الْكِتَابِ Ibrahim, och det var innan وَذْكُرْ فِي الْكِتَابِ Isa, eller vad var det?
Maria.
Så att, och det här kommer repeteras i sura. وَذْكُرْ فِي الْكِتَابِ betyder vad? Ja, Muhammad, berätta för folk om denna bok, dessa berättelser. Ja? Och så nämner här Sa'di, yani vad denna bok innehåller. Ni kanske minns att vi sa det i förra lektionen, att Koranen innehåller till största delen berättelser om profeter. Den berättar också hur det gick för den som följde dessa profeter eller trotsade dessa profeter. Det vill säga paradiset och helvetet, belöningen och straffet. Och denna bok nämner också al-ahkam, bestämmelser, regler. Och den nämner också kunskapen om Allah subhanahu wa ta'ala. Kunskapen om ett tawhid. Så en stor del av Koranen handlar om qasas al-anbiya, berättelser om profeter. Och Allah Azza wa Jal har ju sagt i Koranen, nahnu naqussu alayka ahsana al-qasas. Vi berättar för dig i denna bok de vackraste av berättelser. Och det här nämner Allah Azza wa Jal i början på surat Yusuf. Och när vi gick igenom surat Yusuf några år sedan, så nämnde vi där att vissa tror att den ahsan al-qasas är qasas eller qissat Yusuf alayhissalam. Men det är inte det som är betydelsen av versen, utan överlag, generellt, så är de vackraste av berättelser profeternas berättelse. Och inte bara Josefs berättelse, utan det är en skönhet av många vackra berättelser. Så Koranens berättelser är de utvalda. Yani, toppen av toppen av de vackraste av berättelser. Och alla profeternas berättelser är vackra. Men de bästa är de som Allah Azza wa Jalla berättar i denna bok. Okay? Och Allah Azza wa Jalla har också sagt i Koranen, لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي قَصَصِهِمْ عِبْرًا, att ni har sannoliken i deras berättelser en tankeställare. Så det är syftet med dessa berättelser. Ni vill höra om Mosa, Isa, Adam och alla profeter, vad de gick igenom med sitt folk, de motgångar och allting. Det ska vara en tankeställare för oss. Allah säger i Koranen, أُولَٰئِكَ الَّذِينَ هَدَى اللَّهِ, det är dessa som Allah har väglett. Då han nämner 18 profeter i surat Al-An'am. Det är dessa som Allah har väglett, så följ deras vägledning. Det här är syftet. Att vi ska ta efter, vi ska göra som profeterna, vi ska vara som profeterna, vi ska ha sabr som profeterna. Det här är syftet med dessa berättelser. Och det är inte sagor eller bara något som är vackert att höra, utan det finns ett mål med detta som vi ska försöka att uppnå. وَذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِبْرَاهِيمِ إِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا. Så Allah subhanahu wa ta'ala nämner i den här versen Ibrahim alayhi salatu wassalam och förenar här mellan två beskrivningar, att han var en siddiq och han var en nabi. Först och främst en nabi och sen en siddiq. Och han säger att en siddiq, en sanningsenlig person, är en person som är kathir as-sidq, en person som är otroligt ärlig. فَهُوَ صَادِقْ فِي أَقْوَالِهِ وَأَفْعَالِهِ. Han är ärlig och uppriktig i det han säger och det han gör och i hans tillstånd. مُصَدِّقٌ بِكُلِّ مَا أُمِرَ بِتَسْدِيقٌ بِهِ. Och han är också en person som bekräftar och tror på allt han är ålagd att tro på. وَذَلِكَ يَسْتَلْزِمُ الْعِلْمُ الْعَظِيمُ. Vilket fordrar en otroligt stor kunskap. Al-wasil ila al-qalb, som når till hjärtat. Al-mu'athir fihi, en kunskap som också påverkar ens hjärta. Al-mujib lil-yaqin, en kunskap som också nödvändiggör al-yaqin, övertygelse. Och al-amal al-salih al-kamil, och en kunskap som också leder till fullbordade goda gärningar. Och Ibrahim alayhi salatu wassalam, han var afdalul anbiya, den bästa profeten efter Muhammad alayhi salatu wassalam, och ala al-anbiya i ajma'in. Och han är al-ab al-thalith, han är den tredje fadern till, man kan säga, yani profeten. Och huwa alladhi ja'ala Allahu fi dhurriyyatihi an-nubuwwata wal-kitab. Och Ibrahim är den profeten i vars barn och efterkommande det kom böcker och profeten. Och huwa alladhi da'a al-khalq ila Allah, och det är han som kallade folket till Allah och var tålmodig i det motstånd som han fick möta. Och han fada'a al-qarib wal-ba'id, kallade både de som var långt borta från honom och de som var nära honom. Och strävade så mycket han kunde i att kalla sin egen far till denna uppenbarelse. Så han nämner här en viktig sak, och det är att Ibrahim a.s. kallas här för en nabi och en siddiq. Och en siddiq är nivån under profetskapet. Som Allah al-Jal har nämnt i surat Nisa, och man yuta illaha wa rasul, den som lyder Allah och sänder budet, kommer att vara, för ulaika ma'al ladina an'ama Allahu alayhim, kommer att vara i sällskapet av dem Allah visat sin nåd, minan nabiyyin, de högsta, sällskapet av en al-anbiya, profeten, was-siddiqin, där är de som kommer efter, siddiqin kommer efter al-anbiya, och sen was-shuhada was-salihin, martyrerna, och sen de rättfärdiga, wa hasuna ulaika rafiqa, och vilket gott sällskap. Allah gör oss från dem. Amin. Så här nämndes då al-anbiya och siddiqin och shuhada och salihin. Så siddiqin kommer efter al-anbiya. Och det vi nämnde också förra veckan då vi talade om Maryam a.s. om hon var profet eller inte. Och vi nämnde att Allah inte kallat henne för profet utan hon fick titeln siddiqa. Och det tyder då på att hon har denna titel. Mashallah. Och vi nämnde att hon var bland de bästa kvinnor av al-alamin. Eller som har levt på denna jord. Så Ibrahim beskrevs här då som en siddiq. Och han nämnde här då väldigt vackert också just det här med siddiq, att en person som är uppriktig. Och siddiq betyder inte bara ärlighet utan också uppriktighet. Det är viktigt. För att, och de hänger ihop. En person som är uppriktig är oftast ärlig. Och den som är ärlig är oftast uppriktig. Hänger ni med? Och det är jätteviktigt att man är uppriktig med Allah subhanahu wa ta'ala. Man är sadiq med Allah Azza wa Jal. Och det är också en av villkoren för la ilaha illallah. As-sidq. Denna uppriktighet. Och Allah Azza wa Jal säger i en av de vackraste verserna i Koranen i slutet på surat Al-Ma'idah: Hada yawmu yanfa'u sadiqina sidqihim. Det här är denna dag då de uppriktiga kommer att gynnas av deras uppriktighet. De kommer att få paradis där det flyter floder under. Och de kommer att vara där för evigt. Och det här är den stora segern. Så hada al-yawm, yani yawm al-qiyamah, jämför och sadiqina sitqo. Den dagen de kommer gynnas av sin ärlighet. Och Allah al-Jal har sagt i Koranen: Ja ayyuhalladhina amanu taqullah wa kunu ma'as-sadiqin. Frukta Allah och var bland de uppriktiga, var bland de ärliga. Så man ska vara ärlig. Ärlig i sitt tal, ärlig i sitt agerande, dina luften till Allah. Ärlig med människor och sitt mötande till folk. Uppriktighet i hjärtat. Allah vet vad som finns i våra hjärtan. Och den här uppriktigheten, han säger sedan att den, och att sen bekräfta och tro på allting som han har fått. Det är också ett sidq. Och det här kommer bara med djup kunskap. Djup kunskap leder till den här sidq, till bekräftelsen. Det man tror på. Så det är jätteviktigt att man förankrar sin kunskap, fördjupar sin kunskap. Ja. Ta bara några verser till så är vi färdiga. Ska försöka göra lite kortare förra veckan. Ja. Och sen så nämner Allah subhanahu wa ta'ala hur Ibrahim alayhi salam kallade sin far till islam. Idh qala li abihi ya abati lima ta'budu ma la yasma' wa la yubsiru wa la yughni 'anka shay'a. Han säger då till sin fader: Varför dyrkar du vad som varken kan höra eller se och inte kan gynna dig. Fader, jag har fått del av en kunskap som du inte har tagit del av. Följ mig så ska jag visa dig den raka vägen. Ja. Ibrahim alaihissalam, det sägs ju att han bodde i Irak-området. Och hans fader dyrkade statyer. Och hans fader heter Azar, som alla nämner i Koranen. Och det nämns också i Sahih Bukhari att hans far heter Azar. Och brukade då dyrka statyer, tillbe dessa statyer, som alla nämner på flera platser i Koranen. Och Allah Azza wa Jalla vägledde då Ibrahim och gav honom insikt och vägledning, ljuset av iman i sitt hjärta. Och började då att göra da'wa på sin pappa. Han började här med den viktigaste personen att kalla till islam. Det var hans föräldrar. Så varför, fader, dyrkar du statyer som är naqisa? De är bristfälliga. De är inte fullbordade i deras essens och i vad de kan åstadkomma. De kan varken höra eller se. Och de kan inte gynna eller skada. Utan den kan inte gynna eller skada dig. Eller någon. Så hur? Och den kan inte ens gynna och skada sig själv. Så säger han att det här är ett klart och tydligt bevis på att dyrka dem inte är en dyrkan som är berättigad. Och det här är någonting som är, han säger, mustaqbah, aqlan wa shar'an. Yani logiskt och inte intellektuellt blir det helt fel att tillägna dyrkan till någonting man själv har gjort. En staty som du själv har gjort. Okej? Okay? Som inte hör, inte ser och inte kan gynna. Och inte kan skydda sig själv. Och ni vet ju berättelsen om då Ibrahim alaihissalam tar sönder statyn. Och det sägs att han ställer fram mat. Det ska du inte äta. Och sen hör du inte, ser du inte. Och sen, mashallah, han slår sönder statyerna och lämnar yxan på den stora. Ja, det är logiken, sunda förnuftet. Vad är det här för Gud som inte ens kan skydda sig själv? Som blir sönderslagen. Det är, all logik tyder på att denna, om den inte kan skydda sig själv och gynna sig själv, hur ska den kunna gynna och skydda andra människor? Den förtjänar ingen dyrkan. Det är bara en skapad sak, en sten som människorna själva har gjort. Och det här tyder intellektet på att det här är helt fel. Och det är ett viktigt argument faktiskt, för när man gör da'wa till mushrikin, avgudadyrkare, och speciellt i Sverige, man har ofta argumentet av att typ, alla har rätt, man kan inte säga att någon har fel. Alla vägar leder till Gud. Så länge man tycker att man gör någonting bra, det skadar inte någon. Man kommer med sådana här flumargument på att legitimera dyrka en Buddha-staty eller dyrka en Gneshna-staty eller vad det kan vara för någonting. Men det är argument som inte håller. De är ologiska. De är idiotiska. Hur kan du dyrka någonting som är tillverkat i en fabrik eller som en människa har gjort, någonting som inte kan gynna eller skada? Någonting som det finns tusentals av, liknande statyer. Yani, sunt förnuft tyder på att detta inte är berättigat. Den förtjänar inte dyrkan. Men han som skapat allting förtjänar dyrkan. Det är logiskt. Så viktiga argument att lyfta fram till människor. Och sen så säger då Ibrahim, min fader. Och här nämner också ulema att han säger hela tiden ja abati, fader. Han tilltalar honom respektfullt. Trots att han är mushrik, han är shirk. Så han talar ändå fint till honom. Och det är en viktig sak när man talar till sina föräldrar. Har alla sagt i Koranen, vi ska tala fint och mjukt till våra föräldrar. Vi ska inte höja rösten, vi ska inte vara högmodiga, vi ska inte skrika mot dem. Inte kränka dem, utan vi ska tala respektfullt till dem. Till och med om de är kuffar. Till och med om de är kuffar. Och sahib har med för dunya ma'arufa. Alla säger att ni lever med dem, behandlar dem detta liv på bästa sätt. Men om de påbjuder dig med kyrk, så ska du inte lyda dem. Så han talar här till sin fader respektfullt. Ja, abati. Och fader, jag har fått kunskap som du inte har fått. Yani, och fader, se inte ner på mig. Att jag är din son och du är min fader. Yani, du är äldre än mig, jag är yngre än dig. Låt det inte vara ett hinder för att acceptera den kunskapen som Allah har givit mig. Och vad är det då för kunskap han har fått då han säger: följ mig, detta är den raka vägen. Jag är dyrka endast Allah och följ mig, detta är den raka vägen. Vilket är att dyrka Allah och inte sätta någonting vid hans sida och att endast eller lyda Allah Azza wa Jal i alla ens tillstånd. Och han säger här i Imam Sa'di att han talar här väldigt mjukt och fint till sin fader. Han säger inte: ya abati, och fader, ana alimun wa anta jahil. Pappa, jag är alim och du är jahil, du är okunnig. Utan han säger: yani aw laysa indaka min al-ilm shay, du har ingen kunskap. Utan han säger här yani ett ord som indikerar på att pappa, du har kunskap. Men jag har kunskap som du inte har. Hänger ni med? Och som han Allah vill att man ska alltid reflektera över de här meningarna i Koranen. Att de är väldigt daqiqa, alltid väldigt speciellt. Varje mening, formulering i Koranen tyder på någonting mäktigt, någonting stort. Och hur ofta hör vi inte dessa verser, läser dem, men reflekterar inte över dess innebörd. Och det här är en väldigt viktig sak med da'wa som han kommer att nämna. Hur man talar till folk. Man kränker inte folk. Man får inte folk att se dumma ut. Utan man yani, försöker tilltala folk så att de accepterar. Fånga folk. Och så säger han då: ya abati, la ta'budi shaytan. Och fader, dyrka inte djävulen. Och han säger här att varje person som dyrkar något annat än Allah har i verkligheten dyrkat djävulen. Så som Allah Azza wa Jalla säger i surat Yasin: ala ma'ahid ilaykum, har jag inte yani informerat er och människor, ya bani Adam, an la ta'budu shaytan, att inte dyrka shaytan, innahu lakum aduwwun mubin, han är sannoliken en svuren fiende till er. Och så säger han här: inna shaytana kana lirrahmani asiya, för sannoliken så är shaytan en trotsare till ar-Rahman. Så han säger att den som följer Satans fotsteg har tagit shaytan till hans wali, wa kana asiyan lillah, och han är en syndare till Allah, så som Iblis. Yani, vad händer om man dyrkar andra än Allah och följer Satans väg? Eller per automatik dyrkar man djävulen. För ingen annan än shaytan har uppenbarat eller sagt till folk att dyrka av gudar. Det kommer från shaytan. Så lyder man honom och då dyrkar man honom. Så varje avgudadyrkare dyrkar i verkligheten är shaytan. Och följer hans väg och blir från hans wali, från shaytans awliya, en person som är sammansvuren, allierad med djävulen. Och han är bimenzila till shaytan, en som är shaytan. Yani han är i samma kategori som är shaytan. Och han nämner här en faida, att då Allah Azza wa Jal nämner här: synda inte mot ar-Rahman, så finns det en indikation på att Allahs rahma hålls tillbaka från folk som syndar. Så han säger här, yani dörren till Allahs rahma stängs då man syndar. På samma sätt som att dörren till Allahs rahma öppnas genom att lyda Allah subhanahu wa ta'ala. Hänger ni med? Och det är också en sån här sak som är väldigt daqiq, väldigt precis, som man inte tänker på. Varför väljer han här att säga att shaytan är trotsig mot ar-Rahman och inte mot Allah? För att indikera detta. Han är en fördömd person som är utkastad från Allahs rahma. Han är mal'un, vilket betyder att man är utstött från Allahs rahma, vilket shaytan är. Och vilket man blir om man går i Satans fotsteg. Man blir berövad och nekad Allahs rahma. Och vill man ha Allahs rahma så ska man lyda Allah subhanahu wa ta'ala. Och vi avrundar för idag och fortsätter inshallah ta'ala nästa vecka. Wallahu ta'ala alam, sallallahu ala nabina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in.